Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögon abonnemang All Inclusive. Med det här abonnemanget så får du inte bara ett par glasögon utan en komplett lösning där du kan varva mellan glasögon, solglasögon och linser efter ditt behov på ett tryggt och bekvämt sätt. Och något som är riktigt bra nu när sommaren är runt hörnet är att du med det här abonnemanget kan få slipade solglasögon efter din egen styrka. De slipade solglasen kan enkelt anpassas till både vanliga bågar och solglasögonbågar, helt efter din personliga stil och preferens så att du kan njuta av solen med skarp syn. Du behöver aldrig oroa dig för synundersökningar eller styrkeförändringar. All service såsom glasbyten och undersökningar ingår i den fasta månadskostnaden. Det är dessutom ett perfekt abonnemang om du vill minimera risken för oförutsedda kostnader med otursskyddet om olyckan skulle vara framme. Jag har till exempel fått hjälp att laga mina favoritsolglasögon istället för att låta dem ligga oanvända hemma, vilket känns väldigt skönt nu inför våren och sommaren. Både miljötänk och ekonomiskt i längden att ta hand om det vi har. Utöver allt det här så får du dessutom möjlighet att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glasögongarderob. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader och du har alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in paret bakom succéboken Lär dig leva, Mats och Susanne Billmark. Och därefter så har det ju kommit fler böcker i Lär dig leva-serien och i de här böckerna så delar de med sig av hur man kommer till rätta med oro och stress, hur livet kan fyllas med mer kvalitet. Susanne och Mats har nått ut till en stor och bred publik med sina böcker och föreläsningar och hjälpt många att finna ett sätt att resa sig och komma i bättre livsbalans. De delar med sig av sina egna erfarenheter och tillkortakommanden på ett väldigt utelämnande sätt. Men det är ju just precis så det ska vara, tänker jag. Vi måste våga mötas och vara ärliga med vad det innebär att vara människa för att kunna få läkning och komma vidare. Jag ser väldigt mycket fram emot att få prata med dem om till exempel hur man blir bättre på att njuta i nuet, hur man höjer sitt egenvärde, hur man gör när ångesten och stressen griper tag om en, vilka de viktigaste beståndsdelarna för balans är och varför det är viktigt att förlåta och inte låta det förflutna styra nuet och framtiden. Det och mycket annat. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkomna säger jag till Mats och Susanne Billmark som äntligen är här. Vi skulle ha setts för ett tag sedan, men
ja.
Då, ni bor ju inte i Stockholm, men ni bor ju på Öland.
Nej, det gör inte det längre. Vi har bott på Öland i 5 år och flyttade till Kalmar igen, tillbaka till Kalmar för ett halvår sedan.
Jaha,
vi har bott i en liten by på Öland med 51 invånare.
Men oj, och nu, men nu bor ni alltså i Kalmar?
Nu bor vi i Kalmar.
Och så är ni uppe i Stockholm ibland?
Ja, eller? Det är vi. Nu ska vi träffa vårt bokförlag. Och vi ska gå på konsert med en amerikansk grupp som heter Sparks.
Ja, roligt.
Känner du igen det namnet? Eller känner du igen det?
Nej.
Nej, de var stora på 70-80-talet.
Borde jag ju känna
det till. Det talar ju om hur gamla vi är.
Vad är det för, ja, men jag är ju född 67, så jag borde kunna känna till det. Men vad är det för typ av musik då?
Alltså, jag tror att de går under rock, men deras musik är helt obeskrivlig.
Ja, men jag känner säkert till något.
Och de är ju, det är två bröder, Ron och Russell Mayle, som är frontfigurer. Och både Mats och jag hade dem som ungdomsidoler.
Innan ni träffades?
Han satt i Småland och dyrkade Sparks. Och jag satt upp i Dalarna och dyrkade Sparks.
Ja, det var knappt ingen annan som lyssnade på dem.
Nej!
Och första gången jag
bjöd... inte jag, typ.
Nej, jag bjöd hem Susanne på middag första gången vi träffades. Så, alltså det är en annan historia. Då hittar hon lite kufiga, konstiga böcker, men det är en annan lång historia. Så hon undrar, vad är det för en kille? Och längst ner i det samma hylla hittade hon Sparks.
Och medan jag stod, det avgjorde allt.
Medan jag stod i köket och lagade mat så tänkte jag, fan, han är nog inte så dum ändå. Man gillar Sparks.
Tänk vad roligt. Va?
Och imorgon ska vi se dem.
Är det första gången ni ser dem, ska se dem live?
Vi såg dem för 20 år sedan exakt.
Det var första gången vi såg dem.
Vilken grej!
Ja,
åh, vad roligt!
Ja, jätteroligt.
Ja, jag är så himla glad att ni är här. Och jag har ju i presentationen här berättat om er bok Lär dig leva. Det känns ju som en liten bokserie, för det finns en nyutgåva som är lite uppdaterad. Och så finns det någon i praktiken, va?
Ja.
Är det någon mer där?
Och sen Lär dig leva nu.
Lär dig leva nu, ja.
Det är 3 böcker. Men det var ju Lär dig leva så den här dundersuccén som var Sveriges mest sålda bok 2015.
Så häftigt.
Och är släppt i 30 länder runt om i världen.
Det är häftigt. Och med den i den kategorin är det att få släppa i andra länder, det är ju rätt stort.
Det är jättesvårt också.
Men det är ju jättesvårt med tanke på hur många som ger ut den här typen av böcker i sina egna länder.
Hela Asien släpper.
Det är ju superstort.
Kina, Japan, Sydkorea, Taiwan.
Får ni resa runt? Har ni gjort
alltså,
det?
Grejen var ju så att jag blev sjuk mitt i värsta lanseringen. Också, kanske lite också av det. Jag hade diskbock och hade jag kunde inte knappt sitta. Så att vi var inbjudna överallt.
Och kunde
men jag fick
inte
tacka ner och Susanne ville inte själv i och med att jag var så dålig också. Då. Så tyvärr så var vi inte... Vi hann inte med Finland och sen så kunde vi... tog det slut.
Var exotiskt.
Men, ja. Men, nej, men det är fantastiskt resa. Vi får ju fortfarande mejl från hela världen.
Ja, men det kanske, den tiden kanske kommer när ni kan göra en liten resa.
En liten, men det är coolt. Det är jättekult att släppa bok i så många länder.
Det är ju så stort.
Ja, det är det verkligen.
Ja, grattis till det.
Tack.
Men nu har ni också precis i dagarna här, eller ja, snart i alla fall, släppt. Det här spelas ju in lite tidigare än det sänds, det här avsnittet. Men det är ett bokprojekt som ni...
Ja, men vi har kommit en jättekul bok för ett år sedan som heter Boken som öppnas i framtiden.
Den är så underbar.
Ja.
Berätta lite om
det. Ja, men där ska man då spekulera hur man ska gissa hur man tror att ens liv ser ut om... Ja, det får man bestämma själv om 10 år eller 12 år eller 5 år. Och sen plomberar man boken och sen skriver man sitt namn på ryggen på boken och sen fyller man i vilket årtal man ska öppna den. Och den var en jättesuccé nu, julen 21. Blir det.
Ja, jag så fick nu, ju den av er, men jag gav den till min dotter. Fast jag ville ha den själv, men jag tänkte det är så kul för henne att göra den här resan.
Ja. Så nu håller vi på, eller den kom i dagarna nu då, en bok som nu heter den Boken öppnas i framtiden. Och den är från 6 till 9 år, så vi gör den väldigt lekfull och den då innebär att man, undertexten är fyll i den när du är liten, öppna den när du är stor. Så då ska 6 till 9 år, sen har vi en liten redaktion med
en liten barnredaktion.
En barnredaktion med 6 till 9-åringar som vi träffar, men jag har träffat med jämna mellanrum som
så
hjälper oss nu.
Nej, men det här är ju en fantastisk, den här tycker jag ni som lyssnar nu, den här ska ni köpa till barn eller barnbarn tycker jag, för att förstår ni, när man är i den där åldern också, vilket helt annorlunda sinne man har, hur mycket mer öppet sinnet är. Precis. Och uppkopplat sinnet är. och inte de här begränsningarna som kommer med åldern, har man ju i det här sinnet. Så att få fylla i en sån där bok då och öppna sen.
Ja. Och så ett litet frö i sin egen hjärna.
Exakt.
Som man kanske kommer ihåg när man har skrivit ner eller fyllt i. Och som man kanske omedvetet blir att man jobbar för.
Ja, men också på en påminnelse att man kanske är 18, 20, 21 när man öppnar den.
Ja.
Och så ser man, nej men det var ju det här jag drömde om när jag var 9. Och det måste jag återuppta, det var ju det jag ville egentligen.
Ja. Mm. Jag älskar att ni gör den där boken för barn. Jättekul. Bra, vad bra att ni finns och vad bra att ni gör det ni gör. Hörrni, för de som inte då, någon händelse inte har läst er bok så noga, kan vi försöka sammanfatta den resan till hur den där boken Lär dig leva föddes?
Ska du berätta, Susanne?
Oj, ja, det är ett tag sedan. Vad ska vi börja, Mats?
Ni började ju lite med anteckningar, för ni gick.
Just det.
Ja.
Mats blev ju sjuk för utbrändhet och symptomen var ju mest oro och ångest. Och fick ju rådet att gå till terapeut. Och terapeuten bad honom att göra anteckningar, dagboksanteckningar kring både vad som hände och vad han också gjorde för att må bättre. Och för att hoppa ett steg då, så när Mats börjar bli frisk igen så börjar jag också gå hos terapeut. För att jag fick en utmattningsdepression av att ha tagit hand om både honom, dotter och hem och allt som var. Och då började jag också göra anteckningar. Och under en tid så det här var ju ganska länge sedan, så att man pratade inte så mycket om utbrändhet eller psykisk ohälsa överhuvudtaget på den tiden. Mm. Det är ju 20 år sedan drygt. Mm. Och då, så vi fick ju söka själva mycket. Mm. Vad är det som händer med oss? Mm. Vad ska vi göra åt det här? Så vi var ju på varenda föreläsning vi kunde komma åt och vi läste ju de få böcker som fanns.
Mm. Ja, men så var, om jag ska fortsätta. Mm. Men så var det också så att vi sen började vi må bättre och vi hade ju fört våra anteckningar och skrivit våra dagböcker i flera år typ. Då hade vi några kompisar hemma och Susanne och jag har ju alltid varit väldigt öppna. Det är ju lite styrkan med våra böcker och våra föreläsningar,
så
att vi är
viktigt.
Totalt öppna så med allt hur vi mår och framförallt vad vi har gjort för att komma tillbaka och må bättre. Och då hade vi några kompisar hemma en lördagkväll och så sa de, vad har ni gjort för att må bättre? Ja, men vi skriver det. Kan vi inte få läsa det medan ni går ut och fixar liksom desserten till oss? och vi hade väl druckit något glas vin så här, det är klart ni ska få läsa våra dagböcker. Och när vi kom tillbaka så säger de så här att det här är ju så otroligt spännande. Alltså det här skulle ju alla behöva läsa. Det är resa ju helt fantastisk. Och sen gick vi och la oss på kvällen och sen är Susanne van med att jag är en superentreprenör ändå som har nya idéer hela tiden. Så när vi vaknar på morgonen så säger jag så här, vet du Susanne, jag har en idé. Då säger nej jag orkar inte, sa hon, inte fler idéer.
Inte igen.
Vi ska skriva en bok, sa jag. Du hörde, de gillade ju det vi hade antecknat. Vi ska skriva en bok, sa jag. Ja, men vi kan inte skriva böcker, sa hon. Jo, det kan vi säkert, sa jag. Vi kör. Och då skrev vi ner den. Och det är den boken då som blev Sveriges mest sålda bok. Och är släppt över hela världen. Så det är en helt otrolig historia.
Jag blir så rörd när jag hör det. Men det är så vackert också att ni är så här. Och det är den fina responsen ni får också från läsare och de som lyssnar på era föreläsningar. Det är ju att ni är så ärliga och öppna med er själva.
Det tror jag är nyckeln.
Och jag tror att det är så fantastiskt. Jag har ju varit på såna här saker där man sitter och delar efteråt. Man får sitta, liksom, man processar och gör saker och sen så sätter man sig i grupper och så delar man med sig av sina upplevelser. Mm. Och jag älskar de här ringarna när man är i den här gruppen och man delar helt ärligt med sig av saker. Jag önskar att det fanns fler plattformar för det i skola och överallt.
Mm.
Men det är ju det jag tror att ni gör lite grann. Ni skapar det rummet med er ärlighet.
När boken kom ut då så fick vi mycket så här att de hade liksom läsarcirklar och de hade samlingar där och det var kurser där och de hade startat till och med sådana här ABF-kurser i olika städer som byggde på boken. Och
delade de då med sig i?
Ja, absolut.
Underbart.
Det är fantastiskt roligt. Och sen tror jag också att folk känner igen sig. Vi är ju helt vanliga liksom. Mm. Jag tror det är en styrka att vi inte är några psykologer eller överläkare eller någonting. Mm. Utan de kan spegla sig väldigt mycket i Susans och mitt liv.
Mm. Mm. Så tack för att ni är så himla öppna och transparenta och äkta.
Och vet du, jag brukar tänka många gånger, vad sorgligt det är att det är så många människor som är rädda att vara så transparenta. Mm. För det är faktiskt inget farligt.
Nej.
Och man mår bättre själv när man är transparent.
Mm. Ja, men har
vi har aldrig någonsin upplevt någonting negativt med att vara så öppen och transparent.
Nej, men när jag gick ut med min psykiska ohälsa första gången så satt jag med mitt kompisgäng och käkade lunch. Mm. Sen började jag berätta, det här ska jag berätta om på premiär jag hade på Stadshotellet i Kalmar. Mm. Alltså nu pratar vi det länge sedan. Mm. Och då så sa jag vad jag skulle säga och då sa hon så här, nej, stopp nu liksom, det här kan du inte berätta liksom. Ja. Nej, det här får du inte gå ut för fan, du är ju liksom, du är man ungefär, du kan inte, så här svag kan du inte vara liksom och visa. Jag är typ i den, alltså jag bara en ren vänlighet så vill vi försöka, ska vi stoppa dig nu, du får inte säga det här.
Mm.
Och liksom, och jag gick ut och gjorde det och det blev liksom, jag har aldrig fått ett mejl utan tvärtom. Hundratals mejl och tack, jag kunde känna igen mig och sen just när man vågar öppna sig så vågar ju motparten också öppna sig
och kan känna igen sig och kan förstå att okej, just... jag är inte ensam och...
Men jag tänker också på sådana här cirklar är så mysigt, för att jag har också varit med om många sådana, jag har varit på kvinnoretreater och vi har några vänner som vi kan göra det med och sådär också och det som är så fantastiskt med det är ju att en annan person kan dela någonting i gruppen som jag själv kanske inte har tänkt på att det berör mig också.
Mm.
Och att man plötsligt får höra någonting av en annan person. Men så känner ju jag med.
Mm.
Eller så har ju jag också tänkt. Eller, och det är så fint när man gör det i sådana grupper tycker jag.
Det är underbart. Jag tänker att hade man... vi har ju liksom ingen kultur riktigt naturligt i vårt samhälle att ha det här. Men hade vi kunnat skapa det så tror jag verkligen att det skulle kunna rädda liv.
Ja,
faktiskt.
Om man i skolmiljö kunde
börja
i tid, att våga få barn att kunna sitta ner och berätta hur man tänker och känner i någon sorts trygg cirkel. Jag vet inte, jag hoppas ju verkligen att det är något som ska födas.
Tänk i småskolan och ha på schemat... en kvart mindfulness varje dag och sen en sharing när dagen är slut liksom.
Exakt.
Alltså, vad fantastiskt.
För jag tror man måste börja i tid. Man kan inte börja i skolan för då börjar saker bli lite pinsamma och man börjar liksom, du vet,
rädd för att bli mobbad. Begränsningarna och låsningarna.
Ja.
Jag har haft ett ämne på gymnasiet när jag för många år sedan jobbade som gymnasielärare som handlade om livsfrågor och så. Och då gjorde jag det med dem.
Mm.
Men det märktes tydligt på den olika mognad ungdomarna var i.
Mm.
Om det funkar eller inte. Jag var en sån där lärare som bara sköt alla bänkar in till väggarna.
Mm.
Och sen satte alla i en cirkel.
Mm.
Men det är svårt när de har blivit så. Och det blir påtvingat. Liksom. Ja.
Så därför tror jag att det kan vara bra att börja med det tidigt. För då kanske de får det naturligt i systemet. Liksom. Era egna transformationer då i den här resan, ja det är ju det ni skriver lite grann om, men om ni tittar tillbaka, hur häpnadsväckande är det för er? Era egna transformationer, vad som var möjligt?
Ska jag berätta om dig och du om mig eller ska vi, hur ska vi göra?
Nej, börjar du.
Jag vet inte riktigt, vi pratade om det här om dagen faktiskt, hur annorlunda är vi idag jämfört med för 20 år sedan? Och vi är nog väldigt annorlunda på många olika sätt.
Men vi sa också så här att om vi inte hade gått igenom det här, den här otroliga, alltså nu pratar jag inte framgångsresan utan jag pratar med jag tänker med min psykiska ohälsa som jag hade med mig redan när jag var 7-8 år. Jag har ju minnen liksom från när jag gick i lågstadiet och jag visste ju inte vad det var.
Nej.
Och jag berättade inte det för någon.
Mm.
Och jag höll ju det hemligt i princip till vi träffades så då var vi över 30 år. Vad skulle jag komma till nu då?
Kände du dig trygg då med Susanne att du kunde berätta det här?
Jag tror att det blev så helt enkelt att när vi fick barn, Susanne blev gravid efter ett halvår efter vi hade träffats och vi var ju en bit över 30. Alltså då när man skaffar barn, vi har ju en dotter och det vet ju alla som har barn att det är ju tuffa år alltså, småbarnsåren. Och då när man börjar sova sämre och sådär, då kunde inte jag, då blev jag ju så pass ännu mycket sjukare. Och då kunde jag inte dölja det längre. Och sen är det klart att med Susanna hade jag hittat någon som jag var trygg med.
Ja,
och vågade berätta det.
Mm.
Och det är klart, det var ju en otrolig lättnad. Och sen påbörjades den resan som har varit, alltså den har ju varit över 20 års tid.
Mm.
Och men vi är ju också, både Susanna och jag vet inte, vi inspirerar väl varandra också. Vi är otroligt nyfikna. Alltså vi är otroligt nyfikna och läser och liksom sitter och diskuterar. Och...
Vi är nyfikna på andra människor och vi vill gärna lära oss nya saker.
Mm.
Och det har väl varit bra i det här läget.
Ja, men hela tiden med det här med personlighet. Jag har precis börjat en utbildning hos Lars-Erik Unestål.
Aha, ja.
En heter PUMT-utbildning, heter personlig utveckling, mental träning.
Mm.
Så att liksom vi känner, ja men vi kan mycket och vi vet mycket. Men man blir ju aldrig fullärd.
Nej, resan fortsätter hela tiden.
Och just det känner jag liksom att nu skulle man kunna säga, nu slår vi oss till ro liksom. Nu kan vi nog det mesta. Aldrig, jag tänker aldrig göra det.
Nej.
Utan...
Någonting som jag tror att du och jag har förändrats oerhört mycket på, det är att vi har blivit väldigt eftertänksamma.
Ja.
Och lyhörda för hur vi har det.
Mm.
Mm. Och sen att vi kan prata med varandra på ett helt annat sätt.
Det märker ju vi när vi får jättemycket mejl fortfarande.
Mm.
Alltså kommunikation, det är ju det som är hela tiden problemet.
Mm.
Vi får, alltså, och det, tyvärr så är det ju nästan alltid kvinnorna som mejlar eller hör av sig till oss. Och männen har svårt att kommunicera.
Mm.
De backar.
Ja, för det måste jag få fråga dig. Vad var det i dig som gjorde att du inte kände att du kunde berätta för Susanne förrän ni typ hade fått barn? Och ja, hade
vi fick ju barn direkt.
Ja, just det. Men det var ju någonting som höll dig tillbaka.
Ja,
vad
men
var
absolut.
Det?
Nej, men det var nog skammen.
Mm.
För att, alltså det var ju sådär att när jag väl började ta tag i det där så var det, nu, alltså först när jag blev sjuk, det är ju 20 år sedan.
Mm.
Det har hänt jättemycket positivt, för idag pratar man ju öppet på ett helt annat sätt.
Mm.
Men då sa ju min läkare till mig att du måste gå till en psykolog, du måste gå i terapi.
Mm.
Du kommer aldrig reda ut det här annars.
Mm.
Och jag vägrade det. Alltså jag satt i styrelse i Kalmar, jag var engagerad i Kalmar FF. Och jag kände halva stan.
Mm.
Och för mig var det liksom en skam, och det är det ju inte alls idag. Så den utvecklingen har ju varit fantastisk. Jag tar verkligen tack och lov. Men då var jag på gymmet och tränade och kom gymägaren fram till mig. Jag satt på en motionscykel. Så sa han så här: Mats, jag ser på dig att du mår inte bra. Sa han.
Oh, wow.
Wow, syns det? Sa jag. Du vet, då jag började gråta och sa liksom, nej, jag mår så dåligt. Ja, vad är det där? Då sa han, jag är så orolig, jag är nervös. Man använder ju mig nervös.
Mm.
På den. Och då sa jag så här, då sa han, men då måste du gå till en psykolog. Nej, det gör jag aldrig. Så det kommer jag vägra. Då sa han så här, men du, jag vet en man här i Kalmar då, som är mental coach.
Mm.
Och jag då som är tokig idrott, jag är galen i fotboll och all idrott.
Ja.
För mig lät det lite spottigt. Ja. En mental coach, det kunde jag acceptera, men inte psykolog.
Nej.
Så det var ju egentligen där resan började. Så jag gick till honom under ett halvårs tid.
Mm.
Och sen övertygade han mig till slut att nu kan inte jag ta det här längre, utan du måste ha professionell hjälp.
Mm. Mm.
Och då så tog jag det.
Mm.
Nej, men jag tänkte att då började Mats gå till den här mentala coachen.
Mm.
Och det var en man han var 70 redan då, 70-75. Mm. För detta idrottslärare.
Ja.
Pensionerad då. Och han tog emot Mats i sitt hem, i villan. Och han hade en fru som hette Eva. Och hon var någon sån här sjukgymnast eller något sånt där. Och han var så klok så att han förstod att jag också behövde hjälp.
Ja, i alla högsta.
Och det är ju det jag tycker sjukvården saknar.
Ah.
För när man har en anhörig som är sjuk i oro, ångest eller nästan vad den är, utmattningsdepression till exempel, så partnern hemma far ju också illa och behöver ju också hjälp.
Mm.
Så då fick jag komma med Mats till Stig, som han heter, och få lite förklarat vad Mats gick igenom.
Mm.
Så här är det med oro och ångest. Så här kan det vara.
Oh,
och sen
wow.
fick vi gå i parterapi hos de två.
Ja, vi gick
det här är ju så vackert.
Ja. Nej, men alltså, vi gick ju till de två. Alltså, och vi, alltså, vi var ju så dåligt skick då, egentligen båda två, jag på mitt sätt och Susanne på sitt sätt. Så att kunna gå just till ett annat par, alltså det var ju fantastiskt. Vi hyllar dem i boken, vi tackar dem i boken, de lever inte någon av dem längre, tyvärr. Men vi tackar dem och skriver att vi hade aldrig varit ett par idag, Susanne och jag, om det inte hade varit för de två. Nu ryser jag.
Nej, och det är jag med, vi är så rör.
Det som var så fint var ju också att det var ett sånt tidigt skede.
Ja. Och den här killen på gymmet
som, ja, som kunde se det med.
Ja, men han också, att han såg det här.
Absolut. Nej, men då kunde de när vi satt i terapi hos dem, så kunde de spegla. Då kunde till exempel Stig säga till Susanne, för när vi var hemma så liksom krockade du hela tiden. Alltså man är i det läget som vi var, då liksom, det går inte, vi kunde inte.
Nej, det var svårt att kommunicera.
Vi kunde inte kommunicera. Och då kunde han säga, nej men Susanne, det är så här Mats menar när han säger så som man liksom. Och då lyssnade Susanne, och tvärtom då med Eva då, kunde säga att du måste stå att Susanne tänker så här som kvinna då. Så vi kunde liksom spela, och det, jag tycker det vore verkligen något, familjeterapi med ett annat par. Så funkar det ju inte landstinget idag, tror jag inte i alla fall, det borde
Nej,
göra
jag
det.
Jag gjorde också det faktiskt då i en relation. Då var vi hos ett annat par.
Ja, ni var det.
Ja, men de var ju lite spirituella också. Aha, så att de var ju inte, tillhörde ju inte den andra liksom, landstingsvärlden.
Nej, utan det var ju, gjorde ju inte de här heller. Men
de här var ju inte ens utbildade terapeuter. Nej, de var ju lite som oss bara.
Ja, men vi har ju också hjälpt en del par.
Ja,
på samma sätt.
Det har vi.
Det är ju fantastiskt.
Ja, men det var fantastiskt.
Men jag måste också lyfta han som såg att du mådde dåligt och att han vågade gå.
Ja, för det är ett
att
stort
han vågade
steg.
Säga det här till dig, för hur många medmänniskor där ute vågar egentligen det?
Nej.
Jag ser att du
Hur mår du egentligen?
Ja, hur mår du?
Det borde vi fråga varandra ofta.
Det får en man till en annan man. Det är nog inte helt vanligt, och det kan vi ju skicka med att gör gärna
det.
Verkligen.
Nu ska vi se vad vi mer ska skicka med. Jag skrev upp lite frågor där utifrån era böcker. Njut av nuet, egenvärde, hur man gör när ångest och stressen griper tag i en, och balans och förlåta och sådana där saker. Var ska vi börja någonstans? Ja, men vi är ju lite där med ångest och stressen. Vad gör man då om man känner att det där griper tag i en plötsligt? Sådär. Och det kan du ju göra, för det där pratade jag faktiskt med min mamma om, för hon har ju då, fick ju diabetes 2, och det resonerade vi om, hon var så säker på att det har liksom utvecklats av all stress som hon har känt i livet. Och jag kan ju tänka mig att det är många sjukdomar som utvecklas utifrån stress och ångest.
Absolut.
Så att ibland går ju folk runt med det här jättelänge, du kanske hade gått runt med det länge.
Verkligen.
Du också. Ibland kanske man har hyfsad balans, men så plötsligt hamnar man med någon ångest eller stress.
Och sen kan det bli psykosomatiskt, att det sätter sig i kroppen. Alltså.
Exakt. Vad har ni för råd runt det där? Hur skriver ni om det där i era böcker? Hur man handskas med det där?
Alltså, det spelar egentligen inte så stor roll vad det är man är ute efter att utforska med sig själv. Så handlar det ju alltid om att bara stanna upp. Alltså försöka få stopp på det där cirkusljudet och det där hjulet som bara snurrar. Att stanna upp och fundera över, vad håller jag på med? Hur ser mina dagar ut? Vad gör jag under mina dagar? Vill jag göra det här jag gör? Och vad skulle jag kanske kunna tänka mig att göra istället? Och sen vet jag, din fantastiska gäst som du hade, Alexander Holmberg, han pratade om acceptans.
Ja.
Och det vurmar jag väldigt mycket för, att hitta en acceptans för egentligen allt som man tycker kanske är svårt. Och jag tänker också på mycket acceptans kring både hur man ser ut, vem man är och vad man gör. Och att hitta ett slags lugn i sig själv. För det gör man när man hittar en acceptans.
Acceptansen, ja, precis.
Ja, men så tror jag också, du brukar nämna ibland, Agneta, i din podd, det här med helikopterperspektiv. Att man liksom försöker se liksom sin tillvaro uppifrån, för man är så inne i det hela tiden. Alltså, Unestål använder ju att vi är så automatiserade.
Ja.
Vi gör samma saker hela tiden och vi, att man behöver liksom höja sig över det och se. Alltså, sen är det inte bara så här, nej men det är bara att byta jobb. Det är klart att det kan man inte bara göra. Men man kanske kan hitta något frö som man kan få till en liten förändring som kan bli något större på sikt.
Ja, vi får ju komma ihåg också vi människor att när man växer upp och så där, vi samlar ju på oss våra ideal och förebilder liksom, så att vi skapar ju någonting, vi samlar ihop allt det vackraste och smartaste och mest framgångsrika och allt det här typ till en person.
Mm.
Och så försöker vi nå det där eller skapa, leva upp till det där, vilket naturligtvis är fullständigt omöjligt.
Mm.
Och så tittar vi på typ så här Bill Gates och någon och börjar jämföra oss och då är vi misslyckade där. Eller så tittar vi på någon annan och är misslyckade. Mm. Vi har liksom skapat någon sån här övermänniska som vi tänker att när vi når dit, då kommer vi bli lyckliga och lyckade. Och det är det där, det finns inga perfekta människor.
Nej.
Bill Gates kanske är jättebra på just det där, men är han bra på allt det andra som man själv också drömmer om? Det är det där som vi måste också försöka greppa. Det finns inga perfekta människor.
Nej, och överhuvudtaget ordet perfekt.
Ja, exakt.
Jag får såna här utslag när jag hör ordet perfekt. Vad är perfekt? Och vems perfekt ska vi gå efter?
Ja.
Det är ett galet ord tycker jag.
Ja, verkligen.
Jag hade, nu är ju detta, precis när Susanne och jag träffades så hade jag någonting som heter Kalmarmässan.
Mm.
Och då hade vi sån här fröken Kalmar, det skulle man ju aldrig kunna ha idag.
Nej, typ fröken Sverige och det. Ja.
Då hade vi fröken Kalmar.
Ja.
Och då var det en tjej som vann då, en Kalmar-tjej, alltså som var supersnygg och alla liksom, det var klart att hon ska vinna och hon vann och sådär. Sen satt vi och snackade efter och sådär. Och det var någon som sa i det här gänget då, liksom, hur är det liksom? Du måste ju liksom vara 100% nöjd.
Mm.
Och då säger hon, nej, sa hon, har ni inte tänkt på hur jag sitter, säger hon då.
Mm.
Ja, vad menar du då? Och då visar hon sig, jag har sån fruktansvärt komplex för mina tjocka fingrar, säger. Förstår du? Då hittar man alltid någonting, det är dit jag försöker komma.
Exakt.
Så hon satt alltid, nu visar jag, med böjda fingrar satt hon med alltid. För att hon skämdes för att sina fingrar var lite tjocka.
Mm.
Så att jag menar, du kan aldrig uppnå det, för du hittar alltid något annat skit.
Ja, det är så tragiskt. Så man måste vi människor kämpar med att få någon sorts
Och är vi nöjda där, och jag tänker de som gör plastikoperationer, alltså de kommer ju aldrig bli nöjda, för de hittar ju någon skavank någonstans hela tiden.
Ja.
Nej, men alltså nöjdheten sitter ju inte där.
Nej.
Ja, men tacksamhet brukar vi prata om, Susanne och jag.
Vi har gjort någon undersökning på det här med vilka människor som är mest nöjda.
Mm.
Och då är det ju
inte lyckliga utan nöjda.
Nej, det är också ett sätt att få allergisk av det ordet lycklig.
Mm.
Men de personer som är mest nöjda, de tränar regelbundet någonting. Kan vara promenader eller något enkelt, men det är regelbundet.
Mm.
Och de utövar mindfulness. Och de har en känsla för att kunna känna tacksamhet.
Mm. Där visar den undersökningen att tacksamhet är det viktigaste av de tre.
Ja. Och det kan man ju lätt göra, det är en sak som jag har nämnt, det har säkert ni nämnt i era böcker också, att man på kvällen kan gå igenom dagen och se vad man är tacksam över.
Mm.
Det är så enkelt.
Ja, det är väldigt enkelt. Mm. Och man kan även stanna upp under dagen någon gång och bara, tacksam jag är över att jag fick den här parkeringsplatsen. det kan vara vad som helst.
Vi hade en gäst. Jag har drivit Kalmarpodden.
Ja, just det. Ni har ju eran podd. Ni måste berätta om den.
Vi har två.
Vi har en lokal som heter Kalmarpodden där vi bjuder in okända och kända Kalmarprofiler. Och då hade vi fotbollsspelaren Victor Elm.
Jaha, det vet jag om det.
Superstjärna som har varit. Vad pratade vi om precis?
Vi pratade om tacksamheten.
Ja, just det. Mm. Och han berättade om sin perfektionist. Han ska göra allt. Han hade alla högsta betyg i alla ämnen när han gick ut skolan.
Mm.
Och han var samtidigt då en av Sveriges mest lovande fotbollsspelare. Allting skulle han göra perfekt. Och han led
han
av
hade
det.
Högsta betyg i nästan allting.
Fortfarande skulle han alltid göra allting perfekt. Och han tyckte, han verkligen erkände det. Att han har inte sagt det här förut, men jag liksom verkligen lider av det. Och då så sa vi just det här med tacksamhet. Och sa, du ska skriv ner tre saker varje kväll som du är tacksam för. Och då sa, Ja, men då blir det en press, för då måste jag hitta på nya grejer. Då blev han direkt, tänkte han att jag...
Nej, men han sa ju ja, det, det kan vara samma sak, va, sa han.
Ja, men du sa att du kan skriva samma tre saker varje kväll i 2 månader om du vill. För han såg det då att nu ska jag börja prestera där också.
Du vet, men det finns inga regler. Man ska hitta sitt eget sätt liksom, till att...
Nej, men tack så mycket. Liksom, det känns som att de flesta människor bara jagar och jagar. Vi jobbar som tokar och stressar som tokar. Och för tjäna pengar, och sen så gör vi den där resan och sen bygger vi till lite. Och sen så lägger vi pengar på det eller det eller det. Men tacksamhet för det man har. Och det lilla.
Och verkligen också försöka njut lite som era böcker. Att leva och njuta nu. Jag har blivit mycket bättre, märker jag, på att... vara närvarande, men det är också, jag har hållit på i 25 år, så det är skönt om det börjar liksom falla på plats någon gång. Men sen har jag också bestämt mig för att när jag gör saker, att åh, vad kul det här ska bli. Att jag säger det till mig själv. Det kan jag till och med säga om jag ska gå och träna, för ibland kan man ju känna det här motståndet när man ska gå till gymmet. Och så säger jag, fast jag vet ju att det blir bra när jag väl har kommit igång, men man har den här lilla ångesten kanske innan. Men sen har jag börjat säga till mig själv, ja, men nu ska jag ha kul, det här ska bli kul att träna nu. Det ska bli jätte... Och då har jag märkt att jag höjer energin lite grann. Blir lite lättare.
Det ska jag också börja säga.
Ja, ja, men i allt man
gör. Ja, men
du
har ju den kampen nu med, Susanne.
Ja, just med träning. För jag tycker det är fruktansvärt tråkigt.
Ja, men har du något som du tycker är kul med träning? Är det någonting?
Jag tycker det är kul när jag väl är där.
Ja.
Då känner jag mig så galet duktig.
Ja.
Och jag tycker det är roligt. Men att ta mig dit.
Jag vet. Men testa det också. Vad kul. Nu ska jag ha kul. Nu ska jag ha lite kul. Och jag ska göra det efter min bästa förmåga. Inte för att man känner man den här pressen också. Man kanske vissa dagar så har man inte samma energi. Som kvinna har vi ju också en cykel lite grann. Så ibland när man kommer till gymmet, då är inte jag lika stark. Och då är jag lite snällare mot mig själv. Jag tränar ofta efter egen förmåga. Mer än att liksom pressa mig hårt liksom.
Men vet du, jag tänker sådär, då kan jag ju sitta och måla under den där tiden istället.
Ja, men det är ju någonting som är bra med träning.
Ja, jag vet.
De här promenaderna är ju bra. Så att de dagar om jag känner att idag har jag inte riktigt energin för att träna, då tar jag tar alltid min promenad. Och sen kanske jag får in 3 styrketräningspass i veckan. Och det är ganska effektivt, jag gör vissa övningar. Men det ger ju väldigt mycket energi. Och du får ju energi till ditt skapande.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad har du för dygnsrytm? När vaknar ni på morgnarna?
Alltså, nu är vi egna företagare, så att vi sover ju till 7:30, lite lyxigt så. Nu har vi inga småbarn.
När tycker ni att ni har er kreativa stund?
Jag är alltid mest effektiv på förmiddagen.
Ja.
Det är också.
Det är också, För det har jag märkt, varför jag frågar det, för att jag har haft en period nu när jag har vaknat så jäkla tidigt. Jag har vaknat så här vid 5:30.
Och inte kan somna om.
Nej, eller? Och då har jag känt att nej, men nu. Och då har jag satt mig och skrivit det första jag gör. Och gör jag en kopp kaffe, så jag öppnat fönstret. Det har varit varmt några dagar. Eller ja, nu sänds jag på hösten, så då har det varit sommar. Nej, men så öppnar jag fönstret och jag hör fåglarna. Och så sitter jag där och skriver och jobbar effektivt i kanske 2 timmar. Så när dagen börjar, då har jag liksom avverkat ganska mycket skrivjobb eller vad det nu än är. Så att de där timmarna är faktiskt rätt magiska, måste jag säga.
Men då går du lägre lite tidigare.
Ja, jag lägger mig tidigt. Jag lägger mig mellan halv tio. Oj. När lägger ni er då?
Jag lägger mig för sent.
Aha.
Jag skulle behöva lägga mig senast 10:30.
Ja.
Någonting
ja.
Sånt. Mm.
Känner du att du skulle få bättre sömn då, eller?
Nej, men då skulle jag, för jag tycker egentligen om de där små timmarna på morgonen.
Jag tror också det. Det är så klar och härlig energi då.
Ja, och det är så tyst och det är lugnt. Och, ja, jag skulle
du målar ju sådär.
Ja.
Susanne tycker det är tråkigt att sova.
Jaha.
Jag är en sån som
tycker det är slöseri med tid.
Ja.
Men det blir ju äldre man blir, ju mindre sömn säger de att man behöver.
Ja,
då kommer du att du kommer att trivas då med att åldras.
Ja.
Nej, men det är intressant det där. Jag tror att man faktiskt kan hitta sin kreativa tid. Liksom. För vissa, det är ju, där tror jag är olika. Vissa kanske tycker att det är på kvällen eller kanske till och med natten där de är som mest kreativa. Mm. Jag tror att man måste verkligen våga lita och lyssna på sig själv.
Men sömnen är jätteviktig.
Det
säger jag alltid när vi föreläser. Mm. Man kan köra ganska hårt om man sover ordentligt. Mm. Men börjar den fallera, då kan det gå snabbt utför.
Det är därför jag lägger mig tidigt.
Ja, det gör du rätt. I de timmarna innan 12 säger man ju att de är extra nyttiga. Du kommer ner, du får mer djupsömn om du somnar innan 12.
Ja, det är viktigt. Ja, men vi pratade lite om det här med att perfekt och det finns ingen perfekt människa och att man hittar fel och sådär. Hur gör man då, skulle ni säga, för att höja sitt egenvärde? Finns det några smarta tips och tricks där?
Det är jättemånga smarta tips och tricks. Mm. Och precis som man har den där lilla tacksamhetsboken kan man ju ha en bra bok. Mm. Man kan ju istället för att rikta tacksamheten så kan man göra både och. Då kan man ju på kvällen sätta sig ner och fundera på vad har jag gjort bra idag?
Mm.
För vi gör ju fantastiska saker hela tiden, allihopa.
Ja, ja.
Bara det att de här fantastiska sakerna, det är som att de bara fladdrar förbi.
Mm.
Men när vi gör någonting som inte är fantastiskt, då sitter det djupt i oss och så går vi och ältar det. Och
ja, men,
tänker
men det,
på
är
hela
ju
tiden.
Någon, det är ju en överlevnadsmekanism. Ju, och
ja, men
det vet ju du som är offentlig person att får du 100 positiva omdömen, sen får du 2 som sågar dig.
Mm.
Då är det de 2 du ältar. Eller kanske
ja,
inte du gör.
Nej, men många inte gör längre.
Nej, men många gör det.
Men jag har ju definitivt varit där.
Mm.
Nej, men jag har ju fattat att saker och ting inte är personligt.
Ja.
Så att, men jag har ju definitivt varit där när jag var yngre.
Mm.
Och jösses, alltså vad det där påverkar.
Mm.
Och det där är så enkelt också att göra.
Mm.
För vi gör alla bra grejer varje dag.
Mm.
Både bra grejer för oss själva och bra grejer för andra.
Mm. Skulle man nästan kunna betrakta sig själv lite grann utifrån. Liksom.
Mm.
Lite så subjektivt.
Också det där lilla.
Och skriva in liksom. Våga, och det är ju en privat bok som man kan skriva i. Kan
inte
man väl
för oss.
Nej, men då kan man väl få tillåta sig att skriva
att
jag log mot den personen, jag
hade ja,
dörren
grejer.
För den och jag ringde en vän och jag hjälpte till där. Alltså, saker man känner att man, bra saker man har gjort för andra.
Ja, det behöver inte vara något som kvalificerar för sig för Svenska Hjältegalan, utan det kan vara något väldigt enkelt.
Och bra saker man gjort för sig själv också. Mm. Bra, där stannade jag upp.
Eller där stod jag
ifrån. Jag höll på att stressa upp mig, men jag stannade upp och tog några djupa andetag. Det var ju väldigt bra. Vad klok jag var där.
Ja, men
det är ju
bara
verkligen ett sätt att höja.
Ja, ja, men det är just det där som säger att man...
Och det tipset räcker långt.
Ja.
Om vi nu ska prata om andningen, för nu kommer du in på andningen.
Mm, mm.
Det är ju alltså det är nyckeln, tycker jag, och det tycker vi båda. Vi har ju hela tiden, vi har ju vetat om det här i så många år. Så det började egentligen när vi gick i terapi hos det här paret, och vi pratade om tidigare. Och vi sökte ju överallt och vi läste alla söndagsbilag, köpte böcker och allting. Och överallt stod att andningen, det är kroppens motor och det är liksom, det är där det sitter mycket.
Det är livet.
Det är livet.
Mm.
Och då sa vi till den här mannen, sa vi så här, vi vill gå på en meditationskurs hos dig, sa vi till honom.
Mm.
Ja, vill ni det, sa han. Ja, men vi vi har tid nu, vi har ett antal veckor framöver, vi har tid. Ja, men vi kan börja nu, sa han. Vad då menar du just nu? Ja, vi kan börja nu, sa han. Jaha, då kör vi, sa han. Andas in genom näsan, försöker få ner luften i magen och sen ta ett lång utandning genom näsan eller munnen, sa han. Jaha, det var kursen slut, sa han. Så är svåren, så är det ju inte.
Nej, nej.
Egentligen.
Jag minns att han fick oss, för att vi var ju ganska uppstressade och så. Jag minns att han fick oss att sitta och stirra på en ljuslåga. Och då fixade vi kanske 30 sekunder, en minut kanske.
För att ha fokus på den, eller?
Ja, då skulle vi sitta och fokusera på den där ljuslågan. Det var för att få oss att börja vänja oss vid att bara sitta still och fokusera på en sak, tror jag.
Vi var på, eller Björn Attiko som är en jättestor förebild. Mm. Vi var, ja det är väl ett år sedan eller två år sedan. Vi var på hans bio, vi var inbjudna på hans biopremiär av den här filmen som gjordes om honom. Mm. Då vet jag att han sa, det här ska jag aldrig glömma. Då var han ju, redan då var han ju väldigt sjuk.
Mm.
Så sa han så här, jag börjar med en mening, sa han. Allting sitter i andetaget, sa han.
Mm.
Och då knuffade jag på Susanne och sa det, det här ska jag aldrig glömma.
Mm.
Så, för allting sitter
allt
där.
Sitter.
Och bara sån där annan historia. Jag körde min stora syster till hälsocentralen utanför Kalmar i förrgår.
Mm.
Och sen sa hon, men jag kommer, jag ska bara göra någon, ta EKG eller vad hon skulle göra. Jag är tillbaka om 20 minuter.
Mm.
Och hon kom aldrig. Och det tog jättelång tid. Och då tänkte jag, vad ska jag sitta här? Så att du lyssnade på musik eller någon fotbollspodd som vanligt. tänkte, nej, nu ska jag, varför jag ändå sitter, ska jag meditera.
Mm.
Så jag satt i 25 minuter och mediterade i bilen.
Mm.
Och alltså, man kommer ju in i, alltså det är svårt att beskriva om man inte själv har testat det. Alltså det är ju så fantastiskt. Man vill ju egentligen aldrig komma där, komma ifrån det tillståndet. Och sen kommer hon utspringa jättestressad och säger, åh förlåt, det tog en timme. Jag trodde bara skulle, nu är du stressad nu, eller missar någonting. Då sa nej, sa jag, jag är helt lugn. Så, men vad är det som har hänt? Har du tagit någon drog eller något, så? Nej, jag har bara mediterat, sa jag. Och det är typiskt.
Ja, det är härligt när det blir helt stilla. Jag har ju mediterat en del, men det är sällan jag upp. Jag tänker så här, jag brukar säga att folk har inte för stora förväntningar. Meditation är en hälsogrej, det är liksom för att stilla sig och bli lugn. Så det är inte så att man får visioner och ser. Och så här, ibland kanske det dyker upp en bra idé eller något.
Mm.
Men det kan det lika gärna göra på en promenad. Så meditationen är ju verkligen för att landa. Men jag vet att en gång så upplevde jag, eller vid ett par tillfällen, upplevde total stillhet. Så att jag verkligen bara, va? Vad hände här? Det är helt stilla. Och det var liksom, det var en liten stund där jag var liksom, det var så häftigt.
Vad gjorde du, något speciellt en
gång?
Eller
var,
satt du extra jag, länge? Eller?
Då var jag ju på ett sånt här, det var ju på Field of Awakening som det hette. Då hade vi, processade vi 4 dagar, väldigt mycket meditationer, och vi jobbade ju långa dagar. Och då vet jag, vid ett tillfälle, och först så kröp det i kroppen, det var fjärde dagen. Jag tyckte liksom att, men nu räcker det. Nu räcker det med allt det här, nu måste jag, orka inte. Ibland kan man ju bli fed up på allt det andliga också.
Mm.
Det kan bli liksom en överdos. Mm. Så jag var lite, jag satt och skruvade lite på mig där och... jag sitter här, nu måste jag liksom fokusera på andningen. Så att, och efter ett tag, när mot slutet där, det var då det där kom. Total stillhet. Och då var det liksom mot slutet, så efter ett tag så var det, hör jag bara, nu kan ni långsamt öppna era ögon, fast på engelska sa de det. Och då var jag så här, nej, jag vill vara kvar här, wow, det här är så häftigt. Men då var det ju slut, men då fick jag i alla fall uppleva en total stillhet som jag aldrig har upplevt.
Mm.
Så det var häftigt faktiskt.
Slår de flesta tillbyggnader och överrenoveringar och nya bilar.
Mm. Ja, nej men alltså, är det något som slår allt, så är det ju om man kan liksom bli av med det här lidandet som vi går runt med. De här problem, alltså ett problem kan man ju lösa, men lidande måste ju liksom upplösas. Och alltså lidande kommer ju av de här problemen som man håller fast vid, som man vägrar att släppa, som man går runt med. De blir ju till slut till ett lidande.
Om man inte accepterar
dem. Man inte accepterar. Så att komma bortom lidande, det är ju mitt mission, kan jag säga.
Ja.
Att få liksom en överblick, att bli en betraktare av sina tankar och känslor och liksom, det är det jag ägnar tid åt.
Jag brukar tänka att
det här, för det är så många människor som pratar om andning och hur viktigt det är med andningen och så.
Mm.
Och då brukar jag tänka, varför är det inte fler som håller på med det?
Mm.
Jag tror att det är för, det låter för simpelt.
Mm.
Så människor, jag tror inte människor tror att det är så effektfullt.
Och sen tror jag också att folk...
Och då ger man inte en chans liksom.
Nej, men jag tror också att man känner att det är man, vill man ha effekt.
Mm.
Det säger Unestål, Lars-Erik, han säger det i den här början på utbildningen som jag går. Kan du inte ha, om du inte kan avsätta 15 minuter om dagen i 4 månader, då vill jag betala tillbaka pengarna för kursen direkt. För då ska du inte hålla på med det här.
Nej.
Mm.
Och han, och kom inte att säga att du inte har 15 minuter. För det, har, det kan ingen säga. Hur stressad du än är så har du 15 minuter.
Det har man.
Alla har det.
Mm.
Men vi vill ju så snabbt ha resultat.
Ja, det är ju det som är problemet. Det är
så här, vi människor är ju så lite grann.
Och många som säger, ja men jag har testat det där med andning, jag har testat det där med meditation. Ja, ja hur länge då? Ja men jag höll väl på 7-8 dagar. Ja. Och det är klart att du får ingen effekt så snabbt.
Nej.
Och sen blir ju folk också rastlösa. Och det händer ju ingenting. Tänk att det inte händer någonting på 15 minuter, det är ju nästan katastrof. För dagens moderna människa.
Ja, vi kan inte riktigt hantera det.
Nej.
Så det är därför som jag tänker att det är så viktigt att inte ha en massa förväntningar på det. Utan bara göra det till en del i sin livsstil för sin egen hälsa.
Absolut.
Och var kommer livet ifrån? Finns livet inom en eller utanför en? Det kan man ju fundera över.
Verkligen.
Vad säger ni på det?
Det beror på vilket liv man vill tänka.
Nej, utanför. Det är ju just i andetaget.
Ja, du tänker
du drar
så,
ju in
fattar.
Livet.
Ja, nu fattar
du
det.
När du andas så drar du ju in livet i kroppen. Det är ju därför...
Ja, det var fint sagt.
Eller hur?
Ja.
Det var en indisk läromästare som sa det till mig. Vi satt i ett stort tempel i Indien. Och han sa det där och jag liksom bara tänkte. Och så kunde man inte... Ingen svarade typ. Och då sa han just det här. Det är ju utanför för att det är ju i andetaget som du drar in liv i kroppen.
Ja,
utan andningen
fint.
Så lever man ju liksom inte.
Den ska jag komma ihåg.
Därför är ju andningen så viktig.
Otroligt viktig. Otroligt viktigt. Det gäller att bestämma sig.
Det gäller att göra det till en livsstil. Att inte heller göra det för komplicerat.
Nej, precis som han sa. Så lärde oss vår kurs som var det 1 minut.
Ja.
Svårare än så är det inte.
Nej.
Och man behöver inte gå, man måste inte åka till Indien. Man måste inte gå på dyra utbildningar.
Nej.
För det är väldigt enkelt. Och vi bär med oss det hela tiden. Det är inte så att du måste åka någonstans för att träna på din andning. Du har ju med dig dygnet runt.
Mm. Och man kan ju också, om man vill ha någon guidning eller någonting, man kan ju koppla upp till nätet.
Ja,
det
finns
ju hur
mycket som
utbildningar
helst.
Och allt möjligt.
Det finns mycket som helst.
Ja,
så att... Och det som är så fint om man tränar andningen så är det ju så lätt att ta till när man plötsligt blir lite nervös eller blir lite rädd eller har ett problem. Och sätta igång och andas då och få ner andningen i magen så vet ju kroppen och hjärnan precis, ja. Nu är det lugnet som ska till.
Nej, men just det,
det är så lätt att ta till.
Jag som har levt mycket ångest i så många år. Det är också så där liksom att jag tar alltid till när jag känner att det... Alltså, när jag börjar bli orolig, vilket jag fortfarande kan bli, även om jag mår jättebra idag.
Mm.
Men nästa steg från oro, det är ju ångest.
Mm.
Och om jag kan bromsa upp det när jag bara är orolig, då är det ju inte farligt.
Nej. Vad gör du?
Ja, men då gör jag ju, då tar jag ju till andningen.
Mm.
Och kan jag fokusera då på andningen, känna liksom att in genom näsan och alltså verkligen fokusera på det.
Mm.
Då får ju de här tankarna ett avbrott också.
Mm.
Och då bryter jag den onda spiralen som då kan leda till ångest och i nästa steg panikångest.
Mm.
Vilket alla som har upplevt det, inklusive mig, är ju fasansfullt.
Ja, det är ju nära döden.
Ja, men det är det ju om man får riktiga panikattacker, vilket jag har haft massor. Men andningen är ju nyckeln alltså.
Mm. Sätter du och mediterar då, eller du bara är andningen du fokuserar på?
Jag fokuserar bara på andningen. Mm. Jag går åt sidan. Alltså, förr i tiden så låste jag in mig på toaletten.
Mm.
Jag bara gick ifrån och gick in på toaletten, för där fick jag vara i fred.
Mm.
Det kan man ju göra på ett jobb och det kan man göra överallt.
Ja.
Toaletter finns det överallt.
Förstår du? Vilket helt gratis.
Ja.
Man behöver inte, kan man hitta det där och få det att fungera bra så behöver man ju inte heller hålla på kanske med massa onödiga tabletter. Jag tar de här frågorna som jag sa i inledningen att jag skulle ställa. För jag tänker att nu förväntar sig människor att de ska få lite svar. Men hur kan man då bli bättre på att njuta i nuet? Finns det något där som dyker upp nu? Ni har ju skrivit mycket om det här.
Ja, det beror ju på om man vill njuta i nuet av aktiviteter eller om man bara vill sitta och meditera som vi pratar om nu.
Mm.
Men man kan ju njuta i nuet av vad man än gör. Det handlar ju om att vara uppmärksam.
Mm.
Och det...
Är det just det här att bli uppmärksam som gör att det blir någon sorts...
Närvaro.
Närvaro, ja. Då händer det något.
Det är vi ju inte heller så bra på.
Nej.
Och det är ju också någonting som man får öva på.
Mm,
och det pratar vi ofta när vi är ute och föreläser. Mm. Och det kan låta tråkigt. Det är det här övandet.
Mm, mm.
Det vi inte är bra på, det måste vi öva på.
Mm.
Och är vi inte bra på att vara närvarande, så får vi börja öva i det småttiga.
Mm, exakt.
Att försöka vara närvarande i det vi gör. Att vara i en sak i taget. Och vara uppmärksam på, vad gör jag just nu? Jo, jag sitter här. Hur känns det? Hur sitter jag? Och helt enkelt vara uppmärksam i detalj i det man gör just för stunden.
Det var någon som sa, ser det som att det är ett mörkt rum och sen tänder du en ficklampa.
Mm.
Så den ljusstrålen, det blir liksom den som att du fokuserar på det du ser i den ljusstrålen, fast liksom i vardagen då. Fattar ni vad?
Ja, det tror jag.
En ganska stor ficklampa.
Ja.
Så står man och diskar, så diskar man bara.
Mm.
Och man diskar med kroppen och man diskar med knoppen.
Mm.
Jag vet inte om det är Ola Schenström som brukar säga att kroppen och knoppen ska vara på samma ställe.
Oh, wow. Mm. Ja, wow. Det får man ju verkligen träna på.
Ja.
Det är ju inte så himla lätt.
Nej, så att inte det bara är kroppen som diskar och huvudet är någon annanstans med tankarna.
Mm.
Och när man möter en människa så är man med den människan.
Mm.
Med både närvarande med fysiskt och man möter blicken.
Mm.
Men man också i tanken med den människan.
Mm.
Genom att kanske bara lyssna istället för att prata.
Mm. Jag brukar alltid studera, i och med att jag är så fotbollsgalen, studerar jag alltid när de intervjuar fotbollsspelare.
Mm.
Och vissa fotbollsspelare, de tittar aldrig på reporten.
Mm.
De är liksom uppe hela, de svarar, men de tittar aldrig på reporten.
De håller på att gå igenom matchen som har precis spelat.
Ja, nu är du snäll.
Vad de borde ha gjort annorlunda.
Och en del, de är liksom helt lugna och tittar liksom på reporten i ögonen när de svarar.
Vilken skillnad det är.
Ja, vilken skillnad. Och det är ett lugn också när man tittar på en sån intervju.
Mm.
Någon som verkligen är fokuserad. Alltså. Mm. Då brukar jag tänka sig, det är någon splittrad. Men nu kanske du kommer en annan variant där. De går ju igenom alla löpningar de inte tog, såklart.
Ja, men de är fortfarande kvar i matchen lite grann.
Ja, så kan det vara.
Ja.
Mm.
Jag tänker mycket på det att jag upplever att jag kommer bort från stress, för att ibland kan det ju verkligen vara så här, om man har mycket framför sig och man vet att man ska göra det och det och det, och det kan ligga nästa månad och några månader framåt. Det här när man ska försöka samla allt man ska göra i några månader framåt i sitt huvud och börja reda ut det. Snacka om att det sätter igång stress. Och där har jag nu lyckats, tycker jag, väldigt bra med att idag gör jag de här sakerna, nu är jag bara idag.
Mm.
Imorgon kan jag ta hand om de sakerna. Mm. Där allting kommer att ordna sig.
Mm.
Jag ska bara följa flödet. Allt kommer att lösa sig.
Tillit till det.
Tillit, ja.
Mm.
Där får man ju träna upp. Det där var inget jag föddes med, om jag säger så.
Och när man har så mycket,
då
kan det vara bra att sätta sig och skriva ner.
Exakt. Lister är den så bra.
Lister är jättebra.
Ja.
Den dagen är det som gäller. Och det och det och det och den dagen.
Mm.
Och sen ser man ju ganska tydligt vad är det jag behöver prioritera idag. Så släpper man resten. Tar man fram listan dagen efter.
När man har gjort den här listan och bockat av, så var det liksom, jaha, vänta, nu har jag en halv dag kvar. Ja, men det blir så greppbart och det går så smidigt.
Mm.
Och jag tror att vi människor gillar också att bocka
av
att vi har gjort grejer. Känner oss lite duktiga.
Ja, tror jag. Och behövda.
Vilka beståndsdelar känner ni då, tycker ni är bra för att ha någon sorts balans i livet? Vi kanske var inne på det lite grann, det där med vad man behövde för att må bra liksom. Det sa du ju för sig. Men vad tycker ni att ni gör för att ha en bra balans i livet?
Nu är det ju inte så att vi alltid har balans.
Nej, vem?
Men vi försöker nog också påminna varandra lite grann.
Mm.
Nu har ju vi privilegiet att vara ett par som kan påminna varandra.
Mm.
Så
det är så fint, ni gör den här resan tillsammans.
Ja.
Det skulle man ju önska att alla par gjorde.
Ja.
Gjorde den här resan tillsammans. Förstår ni vilken skillnad det skulle vara på relationen. Om båda brann för att liksom utvecklas tillsammans och lära sig. Och...
Ja, men det är härligt. Mm. Men jag tror att nyckeln är mycket att Susanne och jag kommunicerar.
Mm.
Och vi pratade om det här om dagen, just det där. Vi känner ju varandra så jäkla väl nu. Så vi känner direkt om det är någonting som någon går grubbla på eller någonting.
Mm.
Susanne känner det på 10, så hon kan komma hem från sin butik och jag sitter hemma. Så säger hon så här, nu är det någonting. Ut med det bara, säger hon. Och jag med henne också.
Mm.
Men hon känner det direkt.
Ja, vi går nog inte och undrar och nej, kanske funderar och skulle belägga oss själva eller vad det kan vara. Utan vi frågar.
Och sen också vad vi kom på tidigt i vår relation. När vi började, vi upptäckte att våra pappor var otroligt lika.
Mm-hmm.
Och inte alltid, inte så på bra sätt kanske.
Nej.
Men båda är uppväxta med att vi hade pappor som tjurade.
Jaha, höll saker inom sig.
Ja, men alltså, de sa ingenting.
Nej.
Min pappa, vi kunde sitta vid middagsbordet, sen rök man ihop om någonting. Så kunde han säga, jag ska inte säga ett förbannat dugg närmsta dagarna, säger han. Eller, jag ska inte säga ett ord till mer idag. Jag kan fortfarande, då kanske jag var 6, 7, 8 år. Vi hade glasdörrar in till vardagsrummet. Han slog igen den dörren. Och jag vet att jag sprang kanske var 10:e minut och tittade in. Och så sa jag till mamma, när ska han börja prata, tror du? Ja, det gör han nog inte mer idag, säger hon då. Och Susanne har ju samma upplevelse med sin pappa.
Nej, men vad tragiskt.
Och du vet, vad gjorde det med min ångest med en pappa?
Som stängde som, av.
Ja, och stängde han var ju själv, jag har ju fått genetiskt i honom, det vet jag ju.
Mm.
Han var ju jätteångestfylld. Men Susanne har ju samma upplevelse med sin pappa och det kom vi på ganska tidigt i vår relation. Så vi
bestämde oss ju.
Vi bestämde oss, jag tror inte vi hade varit ihop med ett halvår. Så sa vi så här, det får inte ske hos oss.
Vi ska aldrig tjura sådär, går att vara långsinta och så.
Vi har aldrig gjort det, vi har varit tillsammans i 26 år.
Ah, vad underbart, grattis.
Nej, men det går ju inte lång tid.
Nej.
Utan sen så försöker vi vara som vanligt, eller kramar vi om varandra så säger vi, nu skiter vi i det där som hände.
Jag måste nog säga att du är bättre på det än jag.
Mm.
Du är väldigt förlåtande.
Ja,
så.
Men det är
jag. Det är du.
Ja. Mm. Ja,
jag led så mycket
i min uppväxt.
Mm.
Och
jag ser den där lilla pojken som står och tittar genom, jag blir så berörd av det.
Nej, men det var så intressant också, vår dotter då, hennes sambo skulle plugga för några, 4-5 år sedan, skulle plugga i Karlskrona.
Mm.
Och de bodde i en trea, bodde de i? De hade ju en rätt fin lägenhet i centrala Kalmar. Och då för att hon skulle kunna bo kvar där så sa hon så här, nu Tilde flytta in, hennes bästa kompis.
Mm.
Tilde flytta in och ta, så jag delar hyran med Tilde, sa hon. Och då sa jag, snälla lilla Julia, sa jag, det kommer aldrig att gå, sa jag. Äventyra inte er vänskap, ni har känt varandra sedan ni var 8-9 år, ni är bästa vänner. Alltså ni kommer ryka ihop och det funkar inte, snälla Julia, sa jag, gör inte det.
Mm.
Lugn nu, sa hon. Vi har faktiskt pratat om det här, sa hon. Vi ska göra exakt som du och mamma, sa hon. Vi ska inte tjura, sa hon.
Och
om vi ryker ihop har vi lovat varandra att vi inte ska tjura.
Åh, vad underbart.
Och då blir man lite stolt som förälder.
Ja, verkligen. Ja. Förstår du vad du har brutit karma där?
Ja.
Det är ju det vi måste jobba med.
De hade snackat ihop sig innan.
Mm. Men det är det där med att bryta karma i släktled bakåt och det här med förlåtelse och läka. Och du sa det att Matsan är bättre på att förlåta än du, men du är ju också bra på att förlåta.
Susanne är bra också.
Ja. Men hur viktigt är det här med förlåtelse? Det skulle jag vilja ta upp med lyssnarna också, att ni pratar om det.
Ja, och eftersom vi är inne och pratar om våra pappor då, så skulle jag kunna säga så här, att för jag och min pappa, han lever inte längre.
Mm.
Men vi hade många duster alltså.
Mm.
Och han var väldigt svår och väldigt tyst. Mm. Han var norrlänning och han sa inte så mycket. Jag kunde aldrig fråga honom om hans uppväxt.
Mm.
Kunde aldrig liksom få någon berättelse berättelse ifrån, varför han var som han var. Mm. För jag tror att vi bråkade ganska mycket, för jag kände att vi var för lika.
Mm.
Vi var så lika.
Mm.
Och på något sätt så har jag, efter att han dog, så har jag på något sätt fått, jag har fattat nu varför han var som han var.
Mm.
Det lilla jag ser på foton av honom,
ja, lite,
så kan jag läsa in lite grann vad han var för en liten kille.
Mm.
Och det lilla jag har fått höra om min mamma, hur min farmor och farfar var,
mm,
och vad pappa har berättat för henne. Han har inte berättat så mycket för henne heller. Mm. Men det där lilla har jag nu pusslat ihop,
mm,
på egen hand, och börjat förstå varför min pappa var som han var.
Mm.
Och det är så himla skönt när jag bara kan känna, men det är inte så konstigt att han gjorde som han gjorde. Ja. Han kunde inte göra bättre än han gjorde.
Skönt,
han hade svårt att visa känslor och liksom var ju lite hård.
Det var väldigt mycket aggression.
Ja.
Väldigt, men han var aldrig fysisk så.
Mm.
Men han var väldigt liksom högljudd och arg och kunde vara lite elak och sådär, men jag har ju förstått idag att det här var ju bara rädslor och sånt.
Egentligen, du har ju kunnat se igenom att det var rädslor. Egentligen en liten rädd
kille. Ja, jag kan se bilder på honom när han är liten. En klassrumsbild där han sitter längst bak i klassrummet.
Mm.
Och han behövde egentligen glasögon. Han hade inga glasögon. Läraren satte honom längst bak. Han såg ingenting förmodligen.
Nej.
På den där svarta tavlan.
Mm.
Och han ser så snäll och liten och blyg ut.
Mm.
Och det, så skulle man aldrig ha beskrivit min pappa om man hade träffat honom i 30-40-årsåldern.
Nej.
Och då kan jag tänka, för att han hade en pappa i sin tur då, min farfar, som var väldigt stor, karg, grym, med alkoholproblem och sådär.
Mm.
Och då kan jag känna, vad tog min lilla blyga pappa vägen i det? Min pappa kanske inte var så manlig som min farfar önskade sig.
Mm.
Och det blev ju sen ett mantra som min pappa förde vidare.
Mm.
För han hade, det lyste igenom ett slags rädsla för män som inte var så manliga i min pappa.
Mm.
För det fick ju Mats ta mycket sen.
Mm-hmm.
Om inte Mats bytte däck på bilen, så var han ingen riktig kar och sådär.
Jag är ju mer liksom en jag bygger inte och jag lagar inte bilar och jag är inte den typen, men jag andra
du är bra ändå.
Ja, men det är verkligen
men det var så intressant att min farfar förde över den där rädslan på pappa.
Oh, vad många män som
men
har
jag
det
levde,
där
jag, levde, jag kände ju hela tiden när, så länge som Susannes pappa levde då, att jag aldrig levde upp till hans förväntningar. Det var inte den mannen som Susanne skulle träffa, utan det var ju en som liksom var med mecka och vad hände och fixa och en sån mjukis hade som mig inte förväntat sig.
Nej, och då kunde inte han hantera Mats.
Nej, det kunde han inte.
Nej.
Och då blev det liksom lite vad heter det, så här gliringar och lite kanske stack till honom på något sätt när han kunde och sådär.
Det påminner ju säkert honom om någonting som
ett sånt exempel var att jag arrangerade Kalmarmässan i många år precis när Susanne och jag träffades. Och jag hade ju då jobbat kanske i 6 månader, en jättestor mässa. Jag hade jobbat kanske i 6 månader och sålt in, jobbat med marknadsföring, gjort reklam och alltså organisatoriskt höll jag ihop hela denna jättemässa. Sen kom de ner och hjälpte till, Susannes mamma och pappa, och då kom min brorsa då. Jag har en bror som är precis tvärtom, han kan bygga vad som helst och han kan
laga bil.
Ja, han är riktig
eller baka vad som helst.
Ja, han kan vad som helst. Men han kom ner och drog el och lyfte väggar medan jag stod med en pärm och antecknade. Ja. Och då på kvällen när vi skulle lägga oss så hörde jag, då pratade Susannes mamma och pappa, de visste inte att jag hörde det.
Nej.
Då sa jag, tänk vad Mats har varit duktig, säger Susannes mamma då.
Ja.
Då säger Susannes pappa, han har väl inte gjort ett förbannat dugg, sa han, det är ju hans brorsa som har gjort alltihop.
Nej.
För han var den som lyfte och bar och ledningar då.
Det var det min pappa kunde se.
Ja, det var
hans
det.
Språk.
Ja. Mm. Och han har jag det slitit dygn dygnet runt och byggt upp hela det administrativt, eller sålt in och
marknadsfört. Men det är så intressant, men det är ju också den generationen ja. Lite grann, men det finns ju kvar lite i samhället fortfarande, fast det håller ju ändå på att förändras, det håller ju på att bli en bättre.
Absolut.
Jag hoppas ju på att det blir bättre balans i det, både det maskulina och det feminina.
Ja, men det har hänt mycket ja. De senaste 10-15 år.
Men jag kan tänka då att om jag inte hade varit en sån som hade börjat fundera över mitt liv och börjat se på mig och vårt förhållande och manligt och kvinnligt och allt sånt här, då hade jag heller aldrig haft förmågan att reflektera över min pappas liv.
Och förlåt,
då hade jag, jag inte haft förmågan att hitta förlåtelse för vad han gjorde och hur han betedde sig.
Det är det som jag tycker är så vackert. Det är viktigt att liksom möta, se sina föräldrar, se vart de befann sig, var kommer de ifrån, var kommer deras föräldrar ifrån. Man får liksom inte förutsätta att folk har liksom gjort saker för att straffa en av ondo.
Nej.
Utan det är ute efterifrån liksom deras förmåga, där de befinner sig.
Ja, så är det ju.
Och att förstå de här sakerna, och även i sitt eget liv, hur man själv har varit.
Ja.
Att betrakta sig själv utifrån och sina förfäder och föräldrar och sådär, med ett kärleksfullt perspektiv och förståelse. Och hitta den där förlåtelsen, det tror jag är otroligt viktigt.
Ja, det är det.
Vad fint att du har gjort det. Har du också kunnat göra det, Mats?
Ja, jag tror det. Ibland kan jag se igenom. Alltså, det är också en sån här historia. När min mamma dog, min pappa dog, han blev 92 och min mamma, eller 91, och min mamma blev 94. Och min mamma dog för 4 år sedan. Då hittade vi ett kärleksbrev från min pappa till min mamma. Och grejen var också då att när han var 33 år så satte de in tunga ångestdämpande mediciner. Han åt Sobril i 60 år åt han Sobril, och de höjde doser hela tiden. Och han var ju som en bubbla nästan med av dessa tunga mediciner. Och han kom ju aldrig, utan han försökt komma ifrån det, men det var ju omöjligt, för han hade ätit det för många år.
Vad tragiskt.
Och då så, och jag kunde aldrig se att han kunde formulera sig. Eller han blev ju lite avtrubbad av medicinerna, eller ganska mycket.
Så men han blev ju också lite elak.
Ja, visst.
Någon form av demens? Medicinerna.
Han styrdes helt. Han visste exakt, nu är det 3 minuter kvar att han ska ta nästa tablett. Han hade liksom benkoll. Men då hittade vi de här breven. Ja, det var de fina. Alltså, jag har ju 2 syskon. Vi satt och grät. Ja, men alltså, vi sa, det här kan inte pappa skrivit. Ja, men det är ju hans handstil. Ja. För han hade varit på repmöten när han var då 30 år eller någonting. Och skrev, det var ju 3 år innan han fick de här tabletterna. Du vet, han hade formulerat sig som, ja, som den värsta poeten.
Nej, men wow.
Vad så fint till din mamma.
Ja, så kärleksfullt till min mamma. Så. Och vi bara satt och grät. Och då kom den förlåtelse. Och då efter de, det har jag sagt flera gånger till mina syskon, att de breven räddade mycket, för att nu kunde jag säga, där fanns den där mannen. För min mamma sa allt, för jag kunde säga till min mamma så här ibland att, ja, men snäll, för min mamma var fantastisk, otroligt kärleksfull, det var ju liksom min räddning. Så jag kunde till och med säga till henne så här, hur kunde du gifta dig med honom? Hur kunde du det? Alltså, det är ofattbart liksom. Då säger jag så här, men Mats, du måste lyssna nu. Ja, men han var världens finaste, sa hon. Han var världens godaste. Han var så där härlig som dig, sa hon. Och rolig och så där, sa hon så här. Men alla hans tabletter och allt, han ökade sin medicinering och ökade. Och läkare bara skrev ut. Och de gjorde ju det ännu mer. Nu pratar vi 40-50 år sedan. Då var det liksom, de bara fyllde på. Och han sa det till och med när han var ett par år innan han dog, att liksom, de här förbannade tabletterna har förstört mitt liv. Han kunde förstå det själv.
Wow, tänk, alltså, det är så tragiskt. Tänk om han hade fått gå en annan väg och få lärt sig att andas
och
ta hand om ångesten på ett annat sätt.
För han körde buss, och då så var han jättestressad och han var jagad och hade, då var ju min storebrorsa född. Och då sa, men jag har ju frågat honom, hur fick du de tabletterna? Ja, de sa, du vet, det kom ju då på, nu pratar vi ju 50-talet. Det var ju inte revolutionerade, de här benzodiazepinerna som kom. Men det var ju ingen som berättade att de var så enormt
beroendeframkallande.
Så då satte de in då, och klart läkaren visste väl inte mer han heller, han tyckte att han gjorde honom en tjänst.
Men det som var så fint för dig med de där breven, det var att du kunde hitta en förlåtelse med din pappa. Mm. Att det var så skönt och förlösande för dig att få se att han hade varit en fin man någon gång i tiden.
Ja, men också det, jag kunde också
fylla... Och den mannen var ju kvar någonstans under den här dimman.
För en gång när han åkte in på lasarettet när han var 85-86, så kom han in och sen så ringde han hem till min mamma då och sa: "Åh, jag är så nervös, jag har sån ångest, jag har sån ångest. Jaha, varför har du det? Ja, det är väl för att jag ligger här uppe på lasarettet. Sen kom jag och min brorsa upp där och då säger han så här: "Åh", ropade han när vi kom. "Mina fina pojkar", sa han. "Mina fina pojkar", sa han. Och sen så visade jag, min mamma hade fått rullator. Då visade jag, titta, mamma har fått sin nya rullator, sa jag. "Vänta", sa han. Så tryckte han på larmknappen. "Och varför trycker du på larmknappen?" "Vänta", sa han då. Så kom sköterskan in och sa han så här: "Jag får hit telefonen", sa han. "Det här är min snygga fru", sa han då. Och jag sa: "Vad är det här för en människa? Han har jag aldrig stött på." Och jag sa: "Vad fan är det som händer?" så här till min brorsa. Och sen ringde han dagen efter. "Nu är jag så dålig, nu har jag så ångest så jag håller på att gå i bita", sa han. Och då ringde jag upp dem och sa: "Men herregud, får han inte sina Sobril?" säger jag. "Ska han ha Sobril?" säger de då. Då hade han, nu ryser jag igen. Då hade han inte fått Sobril på 4 eller 5 dagar. Och då blev han ju den där goa gubben igen.
Ja, men de gav väl inte honom det då?
Jo, det är klart. För att han klarade ju... Nej, men du vet, det sätter man inte ut så efter 50 år.
Nej, det är klart. Det kan man ju inte göra.
Nej, det går inte att bryta det så.
Men vad bra att det var ändå. Så att du fick se... Så att du fick se det igen.
Ja, precis.
Tänk att han var ju den personen.
Ja, det var. Då kom han ju fram.
Under dimman av de här.
Då kom han ju fram igen. Ja, det är sorgligt. Men
det är sorgligt. Men vad som är vackert är ju att ni har ju båda hittat ett sätt att förstå och förlåta.
Ja, faktiskt. Det är så vackert. För där fanns ju den där goa gubben som min mamma blev förälskad i en gång i tiden.
Alltså, det var ljuvligt att få... äntligen få ha er som gäster i den här podden. Vilka fantastiska själar och människor ni är. Jag är så rörd av era energier och personligheter och det ni gör för världen.
Tack. Och det du gör.
Ja, det vi alla gör så gott vi kan tillsammans. Ja. Jag tycker att jag har liksom, tillsammans med mina gäster och tillsammans med mina lyssnare, så känns det som att det sker små mirakel hela tiden. Det tycker jag är jättevackert.
Ja, men
den
är fin din podd. Tack. Och vi har ju också en podd, om jag får säga det.
Ja, ni har också en podd. Så och den heter
Lär dig leva-podden.
Lär dig leva-podden.
Den finns på Spotify
där, och allt. Ja, där kan ni möta Mats och Susanne Billmark så ofta ni bara vill. Så tusen tack för att ni kom hit och för att ni delar mer av allt det här. Ta hand om er nu. Så hoppas att vi ses igen någonstans i framtiden. Stor kram. Kära lyssnare, hoppas att ni har haft behållning av det här samtalet med Mats och Susanne Billmark. Jag hade verkligen det och min intention är att du som lyssnar också ska ha det naturligtvis av alla de samtal som jag har i Så in i själen. Det här kändes så himla fint och jag tyckte det kändes fint att prata om det här med förlåtelse på slutet. Hur viktigt det är att förstå och förlåta för den egna läkningsprocessen också. För att bryta en massa gammalt och liksom kunna gå framåt med lite lättare bagage. Det är viktigt för vår egen hälsas skull väldigt mycket det där som vi pratade om på slutet här. Och vi pratar ju om så mycket annat också naturligtvis. Men jag hoppas att ni har fått mer saker nu som ni kan ha användning och glädje av.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Allt ifrån andningsövningar till tacksamhetsövningar till vad det nu kan vara. För att meningen är ju att vi ska må så bra vi bara kan i det här livet på jorden. Så ta hand om er, kära vänner och alla vackra själar där ute, så hörs vi igen. Vi hörs ju hela tiden. Puss och kram. Hej! Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.